Välkomna till Drakens år, säkerhetsrådets Kina-tema, en podd från Tankesmedjan Fri Värld. Och jag heter Patrik Oksanen.
Och jag är Anna Renéus-Gatry.
Och vi ska prata forskning idag, Kina och forskning.
Och hur komplicerat det kan bli när akademisk frihet möter något som har fler intressen än vad man kanske anar vid en första anblick.
Och så har vi ju en gäst som ska hjälpa oss att fördjupa det hela. Och då säger jag varmt välkommen hit, Erik Movelin. Du är analytiker på Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet.
Tack så mycket.
Men innan vi dyker ner i dagens tema.
Ja, en liten översikt kring nyheter och händelser senaste tiden, eller hur?
Ja, och då börjar vi med att USA och Storbritannien infört sanktioner mot individer och företag som är knutna till cyberattacker från Ministeriet för statens säkerhet. Den kinesiska hackergruppen T31 har 2010 riktat in sig mot politiker, företag och individer i väst. Det bland annat drabbat bland annat då Liberalernas riksdagsledamot Joar Forssell. Och Storbritannien, Australien, Nya Zeeland har gått ut och sagt att deras parlament har blivit drabbade. Finska säkerhetspolisen har också pekat ut Kina som ansvarig för ett cyberangrepp mot den finska riksdagen 2021.
Och Kinas ledare Xi Jinping har tagit emot flera amerikanska företagschefer i Peking. Xi har bland annat träffat Apples vd Tim Cook. Kina är ju i behov av utländska investeringar för att väcka liv i den ekonomiska tillväxten och garanterar att den kinesiska ekonomin är i utmärkt skick och att det väntas en ny omgång reformer för att förbättra affärsklimatet.
Och så har Danmark ändrat nationaliteten på danska ID-kort för taiwaneser till kineser, trots att de tidigare kunnat lista Taiwan som hemland i samma handlingar. Sedan 1978 har danska myndigheter möjliggjort Taiwan som officiellt födelseland på ID-kort för taiwanesiska medborgare, något som man nu beskriver som ett misstag. Taiwans utrikesministerium har protesterat och frågan har fått stora rubriker i dansk press.
Och så har Biden och Xi haft ett telefonsamtal i början av april. Det första samtalet mellan ledarna sedan mötet i november. Under samtalet diskuterades både vägar för samarbeten och där positionerna är långt ifrån varandra, som gäller till exempel Taiwan, Kinas provokationer i Sydkinesiska havet, Kinas kränkningar av mänskliga rättigheter, liksom USAs sanktioner mot Kina.
Ja, Erik Movelin, innan vi dyker ner i dagens ämne, är det någonting i den här sammanfattningen som du vill reflektera kring?
Ja, absolut. Jag tycker väl att det är väldigt intressant där, inte minst det här med, ni nämnde om Kinas ekonomi och sådär, att den är lite svajig och så vidare. Och det är någonting som jag tycker är väldigt intressant är ju också hur man i Kina på senare tid också har börjat begränsa diskussionen om ekonomin även i landet, vilket tidigare har varit någonting som man kunde ha haft lite mer öppna diskussioner om i Kina. Det är en av de få ämnena där man faktiskt har kunnat diskutera saker lite mer kritiskt. Så det tycker jag är ganska anmärkningsvärt och intressant att man har från officiella mediers håll även begränsat diskussionerna kring Kinas ekonomi och säga att man svartmålar Kina och så vidare.
Där måste jag fråga, vad är det som har gjort att man tidigare kunnat prata hyfsat öppet om ekonomin i Kina ändå?
Det är en bra fråga. Det är väl delvis för att många av de publikationer som har haft ett mer kritiska har varit ekonomiska publikationer, ekonomiska tidskrifter och så vidare. Och det har väl kanske varit tidigare, gissar jag, från kommunistpartiets håll en metod också att kunna så att säga, känna av lite grann i samhället och se utifrån hur ekonomin faktiskt mår och så vidare. Mm. Och det kan ju vara ett tecken på svaghet från ledningen, att man täpper till även där, så att säga.
Just det. Och till dagens ämne då, forskning och Kina. Hur skulle du beskriva Kinas ambitioner på forskningsområdet?
Jag skulle säga att Kina har först och främst en ambition att bli världsledande, en världsledande forskningsnation. Och det kan man ju se på satsningar som man gjort sedan 90-talet, men som kanske har tagit ännu mer fart nu på senare år. Och här i har man ju också en hel del strategiska ambitioner såklart. Det handlar inte bara om att bli en världsledande forskningsnation per se, utan det handlar också om att ta kontroll över vissa kritiska teknologier och forskningsområden som man bedömer viktiga, strategiskt viktiga för framtiden. Så att, och det är någonting som vi har sett väldigt tidigt från i och med Xi Jinpings ledarskap, inte minst. Så det här har att göra med geopolitik och så vidare, den sortens frågor. Sen kanske man kan lägga till en sista sak. Och det är ju också att vetenskap har varit väldigt centralt väldigt länge i Kina, även ideologiskt. Det kan man gå tillbaka i historien ända till början av 1900-talet. där man såg vetenskap som en nyckel till att rädda Kina och så vidare. Och kommunistpartiet har ju också anammat detta och ser det som en nyckel till legitimitet och så vidare, till att göra sig Kina starkt. Och det ser vi också i den marxistiska ideologin också, att den ser sig själv som vetenskaplig och så vidare. Så att vetenskap är väldigt centralt för kommunistpartiet.
Och här får man väl ändå säga att Kina har varit ganska framgångsrik. ASPI, Australian Strategic Policy Institute, en tankesmedja då i Australien, har ju konstaterat att Kina ligger i framkant i 37 av 44 kritiska teknologier, där bland annat AI. Och sen så har man tre universitet i topp 100 i olika världsrankingar, omkring tre, beroende naturligtvis på vilken ranking man tittar på, men den storleksordningen.
Just det stämmer, och det har vi ju också sett att precis att Kina har gjort väldigt, väldigt stora framsteg inom forskning. Och det har väl kanske funnits en liten bild av Kina som ett land som inte kan ägna sig åt så att säga, riktig forskning, eller att man kopierar andra länder och så vidare. Och att man inte har tillräckligt mycket med innovationsförmåga på forskningsområdet. Men det är väl en bild som vi, de flesta bedömare, säger inte stämmer längre helt enkelt. Utan nu har man, när man är världsledande inom en rad forskningsområden.
Och samtidigt när man tittar på de här topplistorna, Times Higher Education Ranking till exempel, där Kina ligger på 12:e plats i världen. Man kan ändå jämföra också med att bland de topp 10 så finns brittiska och amerikanska universitet. Kan du säga någonting om det här förhållandet?
Ja, men det är en bra fråga. Det speglar väl lite grann den här delen kring Kinas forskningssatsning, att de är väldigt strategiska. Man har siktat in sig på vissa specifika teknikområden, vissa specifika forskningsområden. Det är väl kanske inte så att Kina, ja, det är väldigt svårt att bedöma vem som är så att säga bäst på forskning generellt, så att säga, eftersom det är så stort. Men det är väl inte så att Kina har gått om till exempel USA i forskning generellt. Om man till exempel inkluderar även humaniora och samhällsvetenskap till exempel, så är det såklart att Kina inte alls har lika höga citeringar som man har till exempel i USA. Men det är väl för att man har helt enkelt siktat in sig på vissa specifika forskningsområden, och man har varit väldigt strategisk kring dessa.
Mm. Och det är just det här med fokuset då på det strategiska, även att kunna integrera militär och civil forskning. Och det här har ju accelererat då under Xi Jinpings tid vid makten. Och du har ju en bakgrund i att du har doktorerat i sinologi, du har bott ett halvdussin år i Kina. Hur tycker du att det här märks, den här förändringen, fokuset idag jämfört med när du började intressera dig för Kina?
Ja, alltså jag kom till Kina första gången 2009. Och då var den här civil-militär fusion, det var ju fortfarande uttalat, tror jag, av Hu Jintao då, även då. Men det är klart att det har blivit otroligt mycket tydligare i den politiska retoriken, inte minst. Och som du även nämnde så har ju Xi Jinping lyft upp det som en nationell strategi helt enkelt. Jag tycker att man ser det väldigt tydligt, den här fokusen på teknisk och teknologisk utveckling generellt. Om man brukar prata om en sorts teknonationalism i Kina och så vidare. Även det här ideologiska faktorn som jag nämnde tidigare, som också är en del i det. Så jag tycker man kan märka en enorm skillnad på den punkten, absolut, sen jag åkte till Kina första gången. Sen har inte jag personligen varit i Kina sedan 2018 i och för sig, sen dess. Så att jag har inte sett så mycket på marken, så att säga. Men det är det jag kan se utifrån diskussioner som förs.
Säpo Must har ju sedan länge varnat för att kinesiska kommunistpartiet använder sina medborgare för att komma åt teknik från svenska universitet, som senare används för att på olika områden stärka Kinas försvar. Och just tankesmedjan ASP, som vi citerade tidigare i samtalet, har skrivit flera rapporter om Kina forskning som tittar på just hur PLA, alltså Folkets befrielsearmé, under ett decennium skickade ut 2500 officerare till universitet i väst. Sverige i topp 10. Hur har svenska universitet hanterat det här?
Ja, det är ju en jättesvår och bra fråga, tycker jag. Det är också ganska svårt att svara på, men jag skulle vilja säga att i första hand tror jag att man också måste ta in tidsandan i frågan. Det här med internationalisering och den sortens frågor har ju varit något som man uppmuntrat universiteten till under väldigt lång tid, och även i början av förra decenniet så uppmuntrade man ju till det även från beslutsfattare från svenskt håll och så vidare. Så det har ju varit en del av tidsandan, precis som man uppmuntrat till handel med Kina, så uppmuntrar man till allmän internationalisering, och att det var någonting bra i sig och så vidare. Sen har ju det skett ett, kanske man kan prata om, ett paradigmskifte nu i lärosätenas förhållande till de här frågorna, kanske de senaste 5-6 åren ungefär. Och man har börjat prata om ansvarsfull internationalisering och så vidare istället. Så det finns en ökad medvetenhet, men det är klart att man borde man ha märkt tidigare, borde man ha gjort någonting åt det tidigare? Ja, kanske. Men det är ju också det är väldigt svåra frågor här. Det är väldigt svårt att reglera forskningssamarbeten, och det är väl kanske någonting vi kommer komma in på mer längre fram.
Hur tycker du liksom att medvetenheten är i svenska universitetsvärlden just nu i den här frågan?
Min bild är ändå att från de jag har pratat med att medvetenheten är ganska hög just nu med de lärosäten som vi är i kontakt med i alla fall. De är medvetna om de allmänna hoten från Kina, de läser på om Kina och kan mer om vad Kina utgör för hot och så vidare. Men samtidigt så är det väl också, det ligger lite i frågans natur att den är så svår. Den är en ovanligt hård nöt att knäcka just det här med forskningssamarbeten. För det är svårt att veta till exempel vem man ska samarbeta med. Kan man samarbeta med den här institutionen? Eller ska man fokusera på vad man ska samarbeta om? Men det kan också vara svårt att avgöra vilka teknologier som kan utgöra ett hot i framtiden och så vidare. Det kan komma nya teknologier som man inte hade tänkt eller så att säga, kände till tidigare, så kallade emerging technologies eller framväxande teknologier och så vidare. Så det är en väldigt svår fråga.
Det gäller att man förstår de dubbla användningsområdena.
Precis. Dubbel användning är väldigt centralt i de här frågorna.
Jag tänkte vi skulle fördjupa lite grann det här med forskningen, och då fanns det i Svenska Dagbladet i fjol så tittade man då fördjupade på det här och hittade då ett 20-tal kinesiska militära forskare som kom från de kinesiska så kallade sju sönerna universiteten som är då nära kopplat med Folkets befrielsearmé och den kinesiska försvarsindustrin. Och sen finns det ju hittade de ytterligare ett 60-tal liknande kopplingar där det också liksom finns forskning med dubbel användning. Och mest i ögonfallande då handlade det om forskning i Sverige med stöd av bland annat Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen och forskning om scramjet-teknologi som man då kan använda för att utveckla hypersoniska robotar. Något som Kina håller på att bli ledande inom. Hur omfattande skulle man säga att det här problemet är för Sveriges del generellt också sedan för hela västvärlden?
Ja, just det här specifika fallet så kan man ju, säga att det är betraktas som ganska omfattande. Det mest påtagliga när man läser den här granskningen är väl kanske att det är liksom, i alla fall utifrån det jag fick ut av att läsa just den granskningen, var väl att det var liksom två olika logiker som möttes. Det var så att säga forskare som forskade utifrån det de var intresserade av och utifrån så att säga vetenskapen som helhet, och ser vetenskapen som något globalt och lite som världsmedborgare och så vidare. Samtidigt som man ser väldigt tydligt den här bakomliggande satsningen från Kinas sida, och att man har så att säga valt ut vissa forskningsområden och siktat in sig på Sverige för att Sverige kanske även är duktiga på de här områdena och så vidare. Så att ja, mer generellt kanske hur det här problemet, hur omfattande problemet är, så skulle jag väl kanske säga att det är också ett visst lagg i tiden så att säga. Att vi ser de här granskningarna i Svenska Dagbladet har ju pågått under lång tid. Sen 2014, tror jag att det var 2013-2014, fram till slutet på förra decenniet, in på det här decenniet. Och nu ser vi väl, som jag nämnde tidigare, lite av ett paradigmskifte hos lärosätena. Att man är mer medveten om problemen, och förhoppningsvis så kanske man kan se en förbättring då också.
Men hur mycket av det här, hur det ska regleras och så, styrs av svenska beslutsfattare och politiker, och hur mycket kommer från EU, och vilka möjligheter finns det för Sverige att ha en egen strategi på området så att säga?
Ja, det är också en bra fråga. Jag tror att Sverige har ganska goda möjligheter ändå. Vi har ju sett nu att regeringen har gett svenska myndigheter uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering också, som kommer det här året. Och det är någonting man kan göra i alla fall. Jag tror att svenska regeringen kan göra ganska mycket. För EUs sida tror jag att det kommer bli svårare att så att säga koordinera alla medlemsländer för att få någon sorts helhet. För det är någonting som, ja, det är ett problem alltid i EU att få medlemsländerna att göra samma saker, eller koordinera, synkronisera. Och det kommer vara en utmaning för EU, men i Sverige tror jag man kan göra en del. Men sen kvarstår ju de här väldigt svåra frågorna av hur exakt man ska reglera och ska man gå. Man får ju undvika och inte gå för långt också, så att säga, så att man inte alienerar forskarsamhället.
Och det här är ju också en fråga som kommer in i forskningsvärlden. Säkerhet möter akademisk frihet. Hur jobbig är den här konflikten mellan världarna som vi tidigare varit inne eller berört lite grann i samtalet?
Ja, det är ju en väldigt viktig fråga också. Och det är ju någonting som lärosätena är väldigt noga med. Och de är väldigt oroliga för att, ja, man kan ju prata om en ökad sekretisering, så att säga, en ökad fokus på säkerhetsfrågor ska, så att säga, begränsa den akademiska friheten och så vidare. Så det finns en oro från forskarsamhället. Och som vi vet så har ju universiteten en tradition av att ha väldigt stark autonomi, inte minst i Sverige. Och det vill man ju såklart bevara. Och det är en svår balansgång det där mellan just säkerhetsaspekten och akademisk frihet.
Mm. Och om vi vänder på det, vad är liksom fördelen för svenska universitet att ha de här utvecklade samarbetena med olika kinesiska institutioner och ta emot alla studenter, doktorander och gästforskare som man har gjort och ännu stor i hög utsträckning gör från Kina?
Ja, först och främst så skulle jag nog säga att det ger bättre forskning, verkar mycket som tyder på. Att i alla fall de siffror som vi har tillgång till så tyder det på att till exempel sampublikationer mellan Kina och svenska forskare har högre citeringsgrad till exempel än, ja, artiklar som bara publicerats av svenska forskare. Detsamma verkar gälla med sampublikationer mellan amerikanska och kinesiska forskare. Så det finns mycket som tyder på att det gynnar forskningen väldigt mycket. Så det är väl en aspekt. Sen handlar det väl delvis också om kunskap om landet, kunskap om Kina. Ska vi bryta alla samarbeten med Kina, akademiska samarbeten, så kommer vi få väldigt mycket mindre kunskap om landet, och vi behöver veta vad som händer i Kina på olika områden, inte minst forskningsmässigt också såklart. Då. För att om Kina gör stora framsteg så behöver vi i Sverige också lära av Kina. Så det är ju, skulle ju vara ett stort bortfall, så att säga, kunskapsbortfall. Sen, ja.
Men hur ser det ut där då? Kan svenska forskare resa till Kina och verka där idag lika problemfritt som man kunde tidigare år, eller?
Ja, det beror nog på vilken sorts forskare man frågar, tror jag. Pratar man med folk som håller på med samhällsvetenskap, humaniora, så har det blivit mycket, mycket svårare att åka till Kina och få visum och så vidare. Forskningsvisum. Så det är ju någonting som har blivit mycket svårare. Svårare att göra fältstudier i Kina och sådär. Vad gäller naturvetenskap och de här områdena, så finns det fortfarande ganska stora möjligheter att åka till Kina. Men det har ju uppstått en hel del andra problem och diskussioner kring datasäkerhetsskyddslagar till exempel i Kina, som gör att man kanske inte kan ta ut data ur Kina hur man vill, till exempel. Som ju ger enorma problem för forskare om man då åker dit och samlar på sig data och inte vet att man kan ta med sig datan hem. Det är ju ett jättestort problem, både för enskilda forskare men också för forskningsfinansiärer som ska göra utlysningar och kunna liksom veta att, ja, våra forskare kommer kunna ta med den här datan hem och så. Så det är ju ganska stora problem som finns.
Och sen så ska man vara medveten om att svenska forskare och kinesiska forskare verkar under helt olika förutsättningar, även om det sker i Sverige. Här finns ju bland annat då att kineser tvingas skriva på lojalitetsavtal gentemot kommunistpartiet och Kina då, när de är i Sverige. Hur ska vi i Sverige hantera den beskurna akademiska friheten för de individerna?
Just det. Och här kanske man ska förtydliga att i det här fallet handlar det ju då specifikt om en mindre grupp kinesiska studenter då, som i första hand doktorander som kommer på statliga stipendier från Kina och forskar på svenska lärosäten, som är då en mindre grupp av de samtliga, så att säga, kinesiska studenter som finns i Sverige, men ändå inte en obetydlig grupp. Och det är ju en jättesvår fråga också, en stor fråga. För där beskär man ju, man riskerar ju, så att säga, de här studenternas friheter, inte bara akademisk frihet, men kanske ännu var viktigare är kanske yttrandefrihet och så vidare, och grundläggande rättigheter som man ska ha när man befinner sig i Sverige. Så att, det har jag nog inget bra svar på egentligen, men det är ju definitivt så att där har man ju en, där riskerar man ju både allmänna rättigheter men också akademisk frihet.
Ja, kan vi säga någonting mer om hur förväntar du dig att den här diskussionen kommer att fortsätta utvecklas framöver?
Ja, jag tror att det kommer vara en fortsatt viktig fråga i Sverige och i EU. Jag tror att vi i Sverige kommer se en ökad inblandning från nationell nivå, från regeringen. Det har vi redan sett med de här nationella riktlinjerna då. Sen kommer, kan man nog se att vi står väl lite av ett vägskäl också i Sverige. Om man då ska välja att reglera de här samarbetena med Kina hårdare eller om man ska fortsätta med den här lite mer öppna approachen så att säga, som vi har haft fram tills nu. Och det har man ju sett i vissa andra länder att man kanske har gått lite hårdare, haft lite mer tuffare regleringar av de här problemen eller kinesiska forskare och så vidare i Storbritannien till exempel, i Nederländerna. Men det riskerar ju också att få negativa konsekvenser då, som vi har sett till exempel i USA, som ni kanske noterade, det här så kallade China Initiative som lanserades under Trump-administrationen då, när man så att säga direkt riktade in sig på kinesiska akademiker och som har fått ganska mycket negativa konsekvenser också. Även efter nu verkar det som att man har avslutat det där initiativet, så finns det, lever det kvar en viss skräck så att säga, i det akademiska samfundet i USA kring, det finns en risk att man alienerar kinesiska forskare helt enkelt och att man ser på dem med misstanke.
Och det här du nämnde om Storbritannien och Nederländerna har agerat lite mer. Kan du beskriva på vilket sätt de gör i praktiken?
Ja, där har man ju, till exempel i Storbritannien vet jag att man har nekat visum till kinesiska studenter i högre utsträckning på grund av nationella säkerhetsskäl. I Nederländerna så har man diskuterat om man ska så att säga, göra mer bakgrundskoll på kinesiska studenter och så vidare, den sortens. Och där har man även upprättat ett nationellt kunskapscenter om säkerhetsfrågor, som jag tror att man även har nämnt delvis i diskussionen i Sverige.
Just det, där även näringslivet, holländska näringslivet kan vända sig för frågor också. Eller är det...
Näringsliv och akademi, precis.
Men är det något av detta som du ser som möjligt att eventuellt implementera också i Sverige, om man nu ska öka säkerheten?
Jag tror absolut att de här stödfunktionerna kommer vara viktiga framöver. Jag tror att absolut den sortens kunskapscenter eller stödcenter skulle kunna vara ett sätt att bemöta de här problemen. För det är ju som sagt då en balansgång mellan att bevara den akademiska friheten men också kunna så att säga, sätta mer fokus på de här frågorna. Och just ansvarsfördelningen, så att säga, vem som ska ta ansvaret för de här frågorna är ju en central fråga. Och fram tills idag har det varit lärosätena som själva ska ta ansvar. Och det tror jag kanske att man kommer fortsätta med framöver. Det är väl min gissning att man kommer göra, för att det kommer bli, det riskerar att få negativa konsekvenser om man gör en lite så här, om man toppstyr det så att säga.
Men då måste man kunna hämta kunskap någonstans ifrån.
Mm, just precis.
Och rätta mig om jag fel här, men det finns en del ekonomiska incitament också från lärosätena att ta emot studenter från Kina.
Absolut, jo, men det gör det absolut. För det finns ju, det har vi sett att kanske forskningsanslag har sjunkit lite grann i västländer generellt. Och då är det klart att man har nytta av att ta till exempel såna här statliga stipendiater från Kina för att få, de är finansierade från Kina helt enkelt. Och kan få in duktiga forskare som någon annan betalar är ju alltid välkommet. Så det är ju, det behöver inte vara ett problem i sig, men jag tror att man kanske kommer också behöva ha en mer ökad medvetenhet kring de här frågorna på universiteten och inte göra sig så att säga beroende av Kina, ekonomiskt beroende. Jag tror inte att det är så stor risk just vad gäller just det här ekonomiska beroendet, men det kommer nog ändå vara någonting man kommer behöva vara uppmärksam på.
Och om du nu skulle ge råd till den som lyssnar, och om den som lyssnar råkar vara till exempel styrelseledamot i en högskolestyrelse, rektor på ett universitet eller prefekt på någon institution, vad är ditt medskick till dem när det gäller den egna verksamheten och det här? Vad ska de tänka på? Lite så här handfast konkret att liksom göra, förutom att ringa dig och fråga om råd.
Ja, men det är ju en väldigt svår och bra fråga. Jag tror att de tänker väldigt mycket på de här frågorna redan. De har nog, jag tror att de har ganska mycket kunskaper redan nu. De samlar på sig mer kunskaper på lärosätena. Så att jag skulle säga att de har nog ganska bra och goda kunskaper själva. Men jag tror framförallt att det handlar mycket om det som man också diskuterar inom akademin, om att bygga upp en kultur om att tänka kring de här frågorna. Precis som man gjorde kanske tidigare med det som man kallar för forskningsetik till exempel, som är någonting som man lanserade för några decennier sedan och som nu har blivit en del av den praxis på lärosätena. Så kan man också tänka sig att man integrerar det här tänkandet kring ansvarsfull internationalisering som en del av forskningspraxis, så att folk tänker på det mer naturligt. Så tror jag att det skulle kunna hjälpa till.
Och innan vi slutar så ska vi ha en spaning på saker som har hänt i omvärlden. Patrik, du får börja idag.
Ja, och då har jag spanat på TikTok-debatten i världen, där man nu kan notera att den har rört sig ner till Afrika också, där Kenya då överväger att införa förbud mot den kinesiska ägda appen TikTok i mobiler som då tillhör regeringsanställda. Och det är någonting som redan har skett i Senegal och Sudan. Så att det här är inte bara längre en fråga för USA, Europa och Indien, utan nu har det också tagit sig ner på den afrikanska kontinenten.
Och så skickar jag vidare bollen till dig, Erik. Vad har du tagit med dig för Kinaspaning? Det kan vara något högt, lågt, roligt eller tråkigt rent av.
Ja, jag hoppas att det inte är för tråkigt i alla fall. Jag har tagit med mig en spaning som är streamingtips faktiskt. Jag skulle vilja göra en stark rekommendation för den här nya Netflix-serien som heter The Three Body Problem, som släpptes för ungefär 2 veckor sedan nu, tror jag. Som ju, för de som har missat det, är baserat på en kinesisk roman. Kinesisk science fiction roman som blivit väldigt stor i västvärlden, som heter The Three Body Problem. Och den här tv-serien då, som äntligen har kommit, som Netflix har gjort, som verkligen överträffar förväntningarna. Och ett litet sidospår där är också att det var intressant att följa den här debatten som har följt kring den här serien, där den har blivit påhoppad i Kina för att den ska, så att säga, förutmjuka Kina och visa Kina på ett dåligt ljus och så vidare, och svartmåla Kina, trots att den är, jag tycker att på många sätt att den ändå speglar romanens kärna på ett bra sätt.
Och utan att göra spoiler alert så blir man ju lite nyfiken. Kan du säga någonting mer om den här science fiction storyn?
Oj, den är svår att, så att säga, summera, men man kan säga så här, att den börjar i kulturrevolutionen och den slutar med universums undergång flera miljontals år in i framtiden. Så att den spänner över ljusår och olika galaxer och så vidare. Otroligt intressant roman och väldigt, väldigt bra tv-serie.
Nu, Anna, fick du någonting att bita i. Vad kan du matcha i din spaning med jordens, eller från kulturrevolutionen till universums undergång?
Ja, men kanske lite mer basic då. Men jag läste en intressant ledare i Borås tidning, tror jag det var, om konsekvenserna av Kinas tidigare förda enbarnspolitik, och att man nu ser hur det här håller på faller ut då. Redan vid nästa sekelskifte så beräknas den kinesiska befolkningen har halverats, och man har skapat sig ett särskilt problem i det att man just nu har då fått ett överskott på män. Många familjer som bara fick ha ett barn var angelägna om att det skulle vara en pojke, och det syns nu i statistiken. Bland kineser födda i början av 2000-talet går det runt 115 pojkar per 100 flickor.
Och den här och nu försöker man ju med en trebarnspolitik. Och den går ju inte så där jättebra.
Nej, visst. Nej, precis. Det där är en enorm utmaning framöver. Det är verkligen. Men att vara sådana siffror hade jag faktiskt inte heller själv koll på.
Nej, inte jag heller.
Ja, då sätter vi punkt för idag. Stort tack till dig, Erik Movelin, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet. Och du har också hört Anna René Skattry, chef på Frivärd, och mig, Patrik Oksanen, research Astrid Nord. Podden finns ju där poddar finns. Prenumerera gärna så att du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, vi behöver ju prata mer om Kina och inte mindre.